Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil!
Hej, hej, hallå, välkommen till ett nytt avsnitt av Barnet går med mig, Nina Campioni. Jag hoppas att du har en riktigt alldeles strålande dag. Just nu när jag spelar in det här så lyser solen utanför fönstret och snön den singlar ner så där vackert och lugnt, nästan som ett litet konstverk utanför fönstret. I dagens podd ska vi prata om ett riktigt tufft ämne, både känslomässigt och ja, också storleken på ämnet. Vi ska prata om döden och att leva med det faktum att man som mamma och förälder kanske inte kommer leva länge nog för att få vara med och se sitt barn växa upp. Vi ska återigen få äran att möta Adiba Barney som tidigare berättat sin gripande historia i Vattnet går. Missa inte det avsnitt 394 där hon berättar om IVF, kampen mot bröstcancer och hur hon och hennes make slutligen fick sitt efterlängtade barn med hjälp av surrogatmödraskap. Vi ska nu återigen över Atlanten och hem till Adiba Barney. Varsågoda! I Vattnet går har du och jag tidigare pratat om hela din resa, både IVF-resa men också med din cancer, din spridda cancer. Nu är du ju stolt mamma till en liten son.
Ja, min lilla Alex.
Ja, hur gick dina tankar i det att, när du har ju berättat lite om det i Vattnet går, men jag tänker vi ändå göra en liten recap på det. Hur gick dina tankar i att, liksom, om man säger trots att du lever med spridd cancer och att det är en liten annorlunda situation, minst sagt, men ändå väljer att skaffa barn i det? Hur gick dina tankar där?
Ja, nej, men det var, alltså det var ju en jättesvår situation. Det är aldrig lätt att gå in med att bli mamma och ha så mycket skuld och rädsla för att mitt barn, mitt framtida barn, för då hade vi ju inte ens liksom någonting på gång. Vi visste inte ens om våra embryon skulle fungera. Vi hade bara tre. Låg chans. Men trots det så var vi tvungna att, och jag framförallt var tvungen att liksom gå in i den situationen. Att verkligen vara i den situationen och se mig själv som mamma. Och se att jag är en mamma med cancer. Och vad allt det med obotlig cancer som alltid kommer att vara under behandling. Mm. Alltid kommer att vara sjukhusbesök. Alltså, man var tvungen att tänka på alla de här sakerna som i framtiden kunde hända. Och det är klart att det gjorde ont i hjärtat att tänka på att ett barn skulle behöva växa upp i det. Men också växa upp med tanke att mamma kan gå bort under mina unga år. Men också att tänka på att mitt barn kanske inte aldrig kommer komma ihåg mig, för jag kanske går bort innan barn är gammal nog. Så det var så många tankar, och såklart för Chris, min man, så var det ju att redan då vara okej med att vara ensam pappa.
Just det.
Så man får liksom nästan gå in i framtiden, och det var det vi fick göra, och vi fick hjälp med terapi och vänner och andra som vi kunde prata med kring detta. Men min barnlängtan var så stark. Alltså jag hade så många år som jag längtade och så många år som jag kämpade med alla möjliga olika sätt att få barn. Och sen liksom kom den här tanken som är hur jag lever mitt liv. Hoppet om att jag kanske är en av de här två som lever väldigt länge med det här. Och det var inte förrän min onkolog sa, vi hade ju embryona i frysen, och det var en person som sa att du reagerar väldigt bra på den här nya typen av behandlingar. Så jag tror att du har chans att leva längre än vad normalt. För när jag fick diagnosen var det ju 2-3 år. Då började hon se liksom chans att jag kanske till och med lever 10 år, kanske längre än så. Utan att specifikt säga det, för det får de inte göra, för det är lite olagligt. Så speciellt i USA, man kan ju bestämma för att man är lite. Men det kändes då för mig, eftersom jag hade så mycket tilltro och bara hon liksom hon förbild för mig var den som verkligen hade mitt liv i sina händer. Om hon kunde säga så kändes det liksom ändå, tänk om, jag lever så länge. Tänk om jag lever 10, 15, 20 år. Tänk om jag lever så länge tills det kommer ett botemedel. Tänk om, kommer vi att gå igenom de här åren? Kommer jag att ångra? Kommer jag att må dåligt över att vi inte gjorde det? Vi inte ansade när vi kunde. Och så var det. Att jag skulle ångra det något fruktansvärt. Och jag har aldrig kan jag säga, ångrat någonting i mitt liv. Att jag känner att jag lever aldrig med sådana ångerkänslor. Men just det här skulle vara den största ångern, eftersom jag har varit den största sorgen. Så det blev så. Vi tillsammans då bestämde att vi kör. Och vi har så mycket kärlek, så mycket människor runt omkring oss. Min familj, hans familj, mina vänner, hans vänner. Alltså vi har ett så stort community av människor som supportar oss. Alex kommer aldrig var ifrån kärlek eller någon som verkligen tar hand om honom och får den omsorg som han får. Så det känns klart.
Jag är övertygad om. Var det någonstans ni fick någon kritik från något håll? Att ni liksom gav er in i det här?
Ja, inte från nära och kära eller någon som var nära en som förstod den och som kunde ens bakgrund i historia. Utan det var mer när jag går ut. Eftersom jag är väldigt aktiv i social media. Så att jag kunde få en liten glidning här och där. Men det är inte så mycket faktiskt som jag hade kanske trott. Men det var nog kanske också att jag förklarade lite mer bakgrunden och så. Men folk som bara kom in och bara såg det. Och sen har jag ju medsystrar som har spridit som också är liksom lite anti. Så det finns några få som tycker att att det var själviskt och egoistiskt att skaffa barn. För att de har barn själva och har barn när de
är sjuka. Just
det, okay. Så att bara tänka tanken att ens barn ska förlora en. Men så är det ju. Folk kommer ju alltid ha. Men majoriteten supportar oss 100%. Det var ju mer om man lyssnar på vårt tidigare avsnitt i Vattnet år, så var det ju kanske mer att jag fick skit från svenskt håll om att göra surrogatmoderskap.
Just det.
Men det kan man höra i det andra.
Ja, det kan man höra i det andra avsnittet. Men det är ju en speciell situation som vi i Sverige inte är riktigt... Vi står olika där helt enkelt, kan man säga.
Ja, men så är det ju. Ja.
Men du, hur gammal är Alex nu igen?
Han är tre år. Han fyllde 26 oktober.
Just det.
Så han är väldigt vild och galen. Han är en sån här väldigt... vill vara självständig och vill bestämma. Och han är min sagt chefen i hushållet. Tror han.
Hur pass medveten är han om din sjukdom och din, liksom, din värld, så att säga?
Alltså det är otroligt hur det har... jag ser bara skillnad från när han var 2 till 3. Nu är han mycket mer medveten om att jag är sjuk mycket. Jag är på sjukhus en hel del. Att mamma är borta och att jag har... Jag menar, man ser ju fysiskt mig med mycket ärr. Och jag hade en jättestor höftoperation nyligen. Och jag stängde ganska länge och kunde inte liksom fysiskt vara aktiv med honom. Sen har jag ju skelettmetastaser. Så för mig är ju... Mitt skelett är väldigt skört. Jag kan inte ens ta skelettförstärkande mediciner. För att jag fick en biverkning av det som skapade fraktur i min käke. Vilket är en av de här största biverkningarna med just skelettförstärkande. Så jag kan inte ens gå på det. Så mitt skelett är väldigt skört och gör ont. Så att om han liksom hoppar på mig eller leker så att jag... Smärta. Jag visar smärta. Jag är ledsen ibland och gråter och han ser det. Och jag känner så här, jag vill att han ska ändå... Jag vill inte gömma saker från honom.
Nej.
Istället förklarar jag då att mamma har... Jag har ju inte sagt något om cancer än. För det är så för tidigt att han ens förstår vad det betyder eller någonting. Och innan... Jag och min man har bestämt att innan vi så att säga berättar för honom, när han är gammal nog att förstå, så kommer vi själva träffa en barnpsykolog för att fråga hur gör man det på bästa vis för att det inte ska vara traumatiskt från start, utan att hur liksom tar man in honom i den här verkligheten att det som händer med mig. För att han vet att... Och jag har sagt till honom nu för att han ska vara försiktig och inte liksom hoppa på mig, vilket treåringar
är. Absolut.
Ja, men även om jag blir busad mycket och sådär, men jag får ju blåmärken bara någon tar på mig, eller jag får ju liksom bryta mitt skelett bara av någon sådär. Så man måste ju vara försiktig lite grann i alla fall. Och jag har sagt till honom att mamma har liksom her bones are sick. Så att mitt skelett, det är ju ont där. Jag är sjuk i mitt skelett. Så han förstår att min kropp liksom är skör. Så att han ändå, även om han inte alltid tänker på det, så att han är 3. Så han liksom hoppar på. Men jag kan liksom nämna det när han kommer springande som omvänt mot mig. Ska hoppa på och krama. Sakta ner. Jag kan ju bara ramla bakåt när han hoppar på mig. Så sådana saker. Han kommer och frågar mig om mamma bra idag ibland när jag ligger i sängen och liksom behöver sova lite längre. Eller varje morgon sen nästan start, för att jag tar mina behandlingar, jag tar cellgifter i orala tabletter, och det tar jag ju varje morgon och kväll. Och så har jag lite break emellan och så. Men jag är ju inte människa på morgonen. Så jag går upp så här för våra dagar då, om jag ska säga liksom typiskt så här hur det ser ut. Jag går upp 7 när han går upp. Och så. Men min man har fulla ansvaret för att se till att han blir liksom duschad och kläder och mat och frukost och allting sådär. Och jag går ner och äter frukost. Vi äter frukost tillsammans. Och vi pratar om liksom det som komma skall, och han ska iväg till skola och sådär som Chris, min man, gör då. Tar honom dit. Och sen går jag och lägger mig i honom. För att det blir så snurrig i huvudet. Jag är inte riktigt liksom med. Så att jag är människa inom 11:30 på morgonen.
Okay.
Så oftast till dess. Och sen går jag upp och liksom känner att nu kan jag sätta igång min dag. Istället blir det att vi har eftermiddagen.
Det.
Så det är det. Liksom, när han kommer tillbaka från skolan, då är mamma pigg och med. Och då leker vi. Och då är det vår tid. Liksom. Så det är till att verkligen maxa det. Så det är när det är skola. Under helgerna ser det ju lite annorlunda ut. Så han vet att nu ska mamma upp och vila, för det är viktigt för henne. Hon tar sina mediciner, jag tar mina mediciner framför honom så han ser alla tabletter jag tar, han ser sprutorna jag tar i magen, han ser alla liksom saker. Jag vill inte gömma det från honom, men det gulliga är att han har ett sånt här doktorssätt hemma, så att han vill liksom kolla mig ibland, så att han är själv doktor ibland och ska kolla att man är okej. Och så säger han, mår du bättre nu mamma? Allt det här jag har gett dig och gjort. Så att han är med i den världen fast han inte riktigt förstår.
Alltså, nej, det är lite,
han förstår att något är på gång, men att det är liksom, mamma är sjuk. Men han riktigt förstår hur.
Vad det är, nej, exakt.
Liksom så. Men han kanske till och med tror, för han har inte sett något annat. Han kanske tror det är normalt.
Jag tänker också det, att det är ju så här mamma ska vara liksom. Det är så det är. Så det kan vara...
Han kanske tror alla mammor. Precis. Är så. Jag vet.
Nej, men verkligen.
Nej, men,
det är ju hans verklighet liksom. Så här är vår familj.
Så att det kommer inte, han kommer inte förstå förrän vi verkligen berättar att det här är en speciell situation och sådär. Däremot så, som du vet, så barn i den åldern börjar ju liksom ha så här, de börjar ju vilja få ut sina känslor och berätta vad de känner och sådär. Men mest vet de inte, för att det är svårt att förklara vad de känner. Så att varje gång jag är mer sjuk än normalt eller är på sjukhus eller så ser vi en väldigt stor personlighetsförändring hos honom. Att han agerar ut. Mer liksom aggressivitet eller liksom vill bara, han är mer trotsig och mer svår att liksom, och då vet vi på en gång att det här har att göra med att jag inte är där eller att jag är sjuk, och vi har pratat via liksom, om en videosamtal när jag är på sjukhuset och sådär. Så då frågar ju Chris eller jag då, är du ledsen nu för att mamma är sjuk eller så, och då säger han det. Ja, det är jag. När kommer mamma hem? Och sådana saker. Så att, gud. Hjärtskärande. Men det är vår verklighet. Liksom. Det är så. Ja, och det kommer vara så. Jag tar mitt stand. Jag kommer alltid vara i behandling. Nu har ju de senaste 8 månaderna varit extrema. Det har varit sjukhus på tokmanånger och akut och grejer som har hänt. Men förhoppningsvis ser det här året bättre ut, för det är mindre sånt, så att det blir mindre. Men ju mer tiden går, ju längre jag lever med sjukdomen, då kommer jag ju få, men min kropp blir trasig. Jag tar så mycket gift som jag tar år efter år, dag efter dag. Liksom det tar på kroppen, Så som tur är tar det inte lika mycket på mitt psyke. Jag är mentalt väldigt glad och jag kan inte vara annat. Jag är alltid liksom, klart jag blir jätteledsen många gånger, men jag är en glad person i liksom, dag. Och det tror jag hjälper väldigt mycket.
Jag skulle precis fråga det, liksom, var du hittar din styrka att liksom vara den här föräldern när han kom hem från skolan på eftermiddagen och leka och se ljust på tillvaron ändå. Liksom.
Alltså det otroliga är att det är bara att jag ser honom i ögonen så ser jag vad jag lever för. Det har jag liksom kämpat för. Och då får jag en styrka och energi från det. Jag får den här, ja, men jag har så mycket kärlek till honom, till livet, till vårt liv, till vår familj, min man, till liksom alla. Jag älskar vårt liv. Förutom cancer så är vårt liv ganska amazing. Och varje gång jag liksom hämtar honom från förskolan och vi börjar prata om vad vi ska göra, jag och han och sådär. Alltså det bara ger mig energi, det ger mig en boost att liksom orka. Både fysiskt och psykiskt. Men det ger mig en glädje för att jag är öppen för den glädjen. Mm. Jag har liksom accepterat situationen som jag är i. Jag har accepterat hur det här livet är. Så jag är inte bitter över det. Jag har inte varit det någon gång under den här. För att jag blir arg, förbannad. Så sjukt förbannad och arg på det här. Och ledsen ibland. Och framförallt när mina medsystrar går bort den ena efter den andra. Och lämnar ifrån sig med små barn och allt det där. Som händer på tok för ofta. Men samtidigt så värderar jag mitt liv så otroligt mycket. Och bara, alltså, jag tror för alla människor egentligen. Om man verkligen bara stannar upp och alltså, tittar ditt barn i ögonen. Vilket värde det är. Du är där i den stunden när ditt barn har det här. Och kan busa och leka och ha det gott och mysa. Alltså, det är så värdefullt. Det är så värdefullt och jag känner det varje gång vi liksom har den stunden tillsammans. Att det är så viktigt. Men sen är han ju också såklart en trotsig liten skitunge. Han har ju sina stunder då man blir bara så förbannad. Bara, jag orkar inte mer just nu. Han behöver en time-out från mig. Ja. Som bara ros, you know, blommor, fint fluff, utan det är liksom vi lever som andra familjer. Liksom, vad gör. Jag menar, det är inte så att jag är mindre sträng med strukturer och rutiner och alltså, barnuppfostran på det viset. För att jag, så att i stunderna då han är trotsig och alltid har vi, det är så underbart så det finns inte. Men har vi såklart också som alla andra familjer stunder då han trotsar och stänger dörrar jättehårt och är liksom skriker och gapar och allt det där. Så vi har ju vi går igenom samma sak där. Men det är en ganska alltså vårt liv är ju lite hur vi gör det till också. För att vi ser till att det blir mycket kul och roliga äventyr och små utflykter hit och dit. Vi ser till att vi fyller hans liv, vårt liv, med så många underbara minnen som möjligt. Det är egentligen det jag gör. Det jag gör nu det är att skapa en massa minnen. Och de minnena de är så värdefulla. Så att allt vi gör är ju egentligen det. Det är en bank av livsminnen. Historier som kan berättas. Generationen framåt. Det är liksom det vi alla gör. Det vi lämnar efter oss är egentligen minnen. Det vi gör i livet är de minnen vi kommer att lämna efter oss. Det är bra att liksom tänka på det.
Fint. Det tycker jag kan få vara de avslutande orden. Om det inte var något mer du ville tillägga.
Ja, alltså jag tror att det skulle jag säga till andra som kanske också lever i sån här situation där man har en obotlig sjukdom. Man vet att det finns liksom möjlighet att man går bort ganska snart. Det finns också andra hjälpmedel. Det finns folk som hjälper med just det här. Här i USA framförallt så finns det mycket liksom den typen av terapi för barn. Mm. Vi har familjer som går igenom det här. Det finns olika sätt att liksom, både kognitiv och vad heter det andra. Men just olika terapier just och så som familj. Mm. Och det finns olika camps man kan gå på som familj och sådär. Och sen finns det också mycket tekniska lösningar idag. Det är två tjejer som har spridd bröstcancer. Mamma då i UK har typ ett spel nästan. Så här, cancer cards. Där man förklarar på ett barns nivå. Mm. Och de har själva barnterapeuter från start. Hur man berättar om cancer.
Mm.
Som cancer, ordet i sig är så otroligt laddat.
Ja, verkligen.
Hur tar man ner det till ett barns nivå? Så det tror jag är viktigt att också veta. Att man behöver inte gå igenom det här alldeles själv. Men det finns hjälp att få. Och sen finns det också mycket att få vad gäller. Det här är lite galet. Men eftersom jag kommer från en väldigt teknisk värld. Och har väldigt bra koll på olika framtida liksom, tekniska lösningar. Då finns det ju idag sätt att bevara en kontakt även efter döden om barn så vill. Och det är också häftigt att tänka på. Att börja liksom, ja, det är en helt värld.
Så många möjligheter det finns nu, ja. Mm.
Ja, precis. Jag tänker att liksom på ja, men, studenten. Få vara med gratulation via videohälsning som kan välja om man vill öppna eller inte. Mm. Ja, men olika sådana här. Det mest extrema är en hologram. Men om man tittar på de verktyg vi har idag så är det mycket video. Det finns företag som jobbar, en som är med en svensk grundare, men som jobbar med att bevara ens digitala liksom, minnen av framtidens barn om man har gått bort tidigt och så. Så att ja, mycket finns för att hjälpa och jag tror att det är viktigt att man inte känner att man är helt ensam i det. Det är många familjer som går igenom det här. Tyvärr är det kanske så vanligt att det och andra sjukdomar också. Så det skulle jag vilja lämna efter mig. Att behöver inte tro att det behöver vara otroligt stark i
det.
Det är väldigt, väldigt tufft att leva i sådana här verkligheter.
Mm. Superbra, jätteviktigt.
Mm.
Tack så hemskt mycket.
Tack ska du ha, det här var så himla mysigt. Tack för avsnittet.
Ja, tack själv, jättebra.
Ja.
Fint att höra din berättelse. Så fylld av kärlek hela vägen liksom.
Ja.
Tack Diba Barney. Man blir liksom överröst av känslor varje gång man får tillfälle och liksom tar oss tiden att prata om så här stora frågor och tuffa ämnen. Följ gärna Adibas liv och kamp mot cancern på Instagram och läs gärna också hennes bok som heter When Life Hands You Cactuses, Make Margaritas. Otroligt bra titel. Nu över till poddens alldeles egna expert Paulina Gunnard.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du, Paulina, hur pratar vi bäst om döden med barn egentligen? Den här svåra frågan.
Ja, men exakt. Det är verkligen svårt, för det är verkligen aldrig enkelt att prata om det här. Det här är ju något av det svåraste med livet. Mm. Och hur man pratar med barn, det hänger ju såklart på barnet självt och hur barnet är och vad det är som händer. Och såklart åldern. Mm. Och det man ska komma ihåg när man börjar titta på liksom, ja, men hur man pratar med barn i olika åldrar, så är det också att barn utvecklas i olika takt inom olika områden, och när barnets hjärna utvecklas så utvecklas också och förändras sättet att tänka. Så det betyder ju också att liksom läser vi ett tips som treåring, så kanske inte det stämmer för alla treåringar exakt. Eller de har lite olika sätt att tänka och fundera och ställa frågor och så.
Just det.
Men det generella är ju att de här allra, allra yngsta barnen som inte har orden eller erfarenheterna, eller de förstår liksom inte. De allra, allra yngsta, de känner ju av mera. De förstår att någonting är på gång och de påverkas om någon viktig vuxen i deras närhet liksom går bort. Så där handlar det så mycket om, alltså inte kanske att prata, men att skapa en miljö där känslorna får finnas, där behoven får finnas, att skapa lugn och trygghet kring kanske mera reaktionerna, och att också såklart ge barnen orden för vad det är som händer, att nu är pappa sjuk till exempel, eller om någon har gått bort, att man kan sätta ord på att vi saknar någon till exempel. Men sen när barnen börjar komma upp i förskoleåldern, då kommer det ju mera ord, det kommer lite mer förståelse, de märker mera. De har ju ofta också svårt att greppa, de kan förstå. Men också om vi säger att någon har gått bort till exempel, så ställer de ofta frågor om när personen kommer tillbaka. De har ett lite annat sätt att tänka. Det är inte så att någonting börjar och någonting tar slut, utan de har ett lite mer cirkulärt tänkande. Så att de kan ju ha svårt för att förstå att någon verkligen är borta, och det kommer att ta tid att ta in. Och där tänker jag snarare på en sak man inte ska säga, och det är att inte säga att någon har somnat. Därför att då kan ju de börja tänka att okej, jag kan dö när jag somnar, eller jag försvinner när jag somnar. Eller man kanske blir rädd för att mamma ska somna till exempel, för att man får höra att då kanske man liksom försvinner. Så här.
Bra, det har man inte tänkt på.
Nej, och med yngre barn så brukar jag ofta tipsa om att, och egentligen äldre också, men det är faktiskt att läsa böcker, att se på film, att liksom att låta det där som händer, om någon är sjuk eller om någon har gått bort, att låta det få plats liksom i leken. Och att man kanske inte alltid måste prata jättemycket. Det är viktigt att prata också och ge barnen orden för vad det är som händer, men också att till exempel läsa en bok. Att sätta sig kring en bok och sätta sig kring en berättelse gör ju att den där berättelsen får ta plats liksom, i ens vardag. Och ibland kommer det frågor från barnet, och ibland kanske vi som vuxna, ja, men vi snappar upp något och frågar, men okej, i den här berättelsen har morfar gått bort. Hur blev det för dig när din morfar gick bort till exempel? Och så hör man då vad barnet
lyfter. Men ibland är det ju sådär att vi inte alltid måste prata en massa kring vad som händer, utan också låta den där berättelsen få plats och låta den få landa i oss, så att det är en del av livet. Det är också en del av liksom bearbetning och en process i att förstå liksom. Mm. Och sen tänker jag också att man ska vara ärlig. Barn förstår ofta mer än vad vi tror.
Just det, det känns som en vanlig missuppfattning att vi ska linda in allting och sådär.
Exakt, och här kan man vara ärlig, eller det är viktigt att vara ärlig. Mm. Det betyder däremot inte att vi måste berätta allting på en gång och komma med allting knätt på barnet. Eller att vi måste ge alla detaljer. Men att ta med sig det att man är ärlig, så att det inte kommer liksom som en chock när någonting redan har hänt.
Mm.
Och låta barnet vara delaktig. I den mån som barnet vill och orkar liksom.
Just det. Och hur ska man, alltså jag tänker, bara en vanlig bild som man ofta ser om man ser det liksom utifrån film och tv-serier och sådär, så är det att barnet kanske är det lite äldre då, vänder sig, vill inte prata om det, stänger sig. Liksom hur ska man, finns det några tips för hur man ska få ett barn som liksom stänger sig i sorgen att öppna upp?
Nej, men låta det där få ta plats, låta det få ta tid. Visa vad du ser, för det kan ju också vara en del i sorgeprocessen, en del i bearbetningen. Mm. Det kan också vara så att barn sluter sig, och även vuxna sluter sig, när vi försöker liksom nästan dra ur dem saker. Vi har ju lite grann av en kultur i Sverige idag av att man ska torka bort tårarna och låta det försvinna snabbt.
Mm.
Och där tänker jag att vi inte ska vara rädda för det som känns svårt, utan låta barnet få vara i det. För tårar kan också vara väldigt läkande.
Just det.
Och när ett barn kanske sluter sig, stänger igen dörren, vill vara i fred, att vi är nyfikna på barnet och försöker lyssna in barnet, att man berättar vad man ser. Mm. Jag ser att du reagerar så här, att du stänger dörren. Är det för att du tycker att det här är väldigt jobbigt? Är det för att du behöver få vara i fred en stund?
Mm.
Vill du att jag stannar här utanför? Eller vill du att jag kommer in och är med dig här inne? Vill du att jag håller om dig? Att man liksom ställer... Man berättar vad man ser. Och så ställer man frågor som kanske ändå cirkulerar i huvudet. Vad är det här betyder? Och det kan öppna upp för att barnet faktiskt berättar vad det betyder. Eller att barnet på sikt kommer att öppna sig.
Mm.
När de märker att... Jag blir liksom inte tvingad att svara. Det är ingen som drar saker ur mig. Det kan vara så att det behöver ta tid.
Mm.
Och att man låter barnet få den tiden.
Mm.
Och att man visar att jag finns här för dig. Jag vet inte allt. Och det önskar vi föräldrar ofta att vi vet. Vi vill veta liksom, vad händer i våra barn. Och hur ska jag göra för att hjälpa mitt barn. Och vi, det är ett faktum. Vi vet inte alltid det. Men att visa barnen att jag står kvar här. Jag finns här för dig. Jag vet inte allt. Men jag vill förstå dig.
Mm.
Och det är också en väldigt viktig signal som kan göra att barn liksom över tid sen börjar öppna sig. Och får förtroende liksom i att det är okej. Okay. Vad jag än känner och tänker och behöver så får det ta plats. Liksom. Mm.
Men om vi liksom vänder på det. Vi är ändå många som lever i en familj där vardagen bara rusar på. Och man liksom på något sätt slipper ta i de här stora frågorna. Kanske just nu i alla fall. Hur kan man tänka för att liksom njuta mer av livet när vi lever i det, så att säga? Förstår du min fråga?
Jag tror det. Den är liksom stor och svår.
Ja.
Och jag satt och tänkte på det här igår kväll. Det finns ju verkligen så här en ödmjukhet i de här frågorna. Det finns kanske inga exakta svar, men jag satt bara i tystnad och bara funderade på det här. Och det finns, jag tänkte så här, det finns så himla mycket som vi tror är viktigt som inte är så viktigt egentligen. Ja. Det finns så mycket som vi inte måste, det finns så mycket vi inte borde. Det är så mycket vi inte måste hinna med. Jag förlorade min pappa när jag var tonåring och gick och funderade mycket på det här. Och ofta när jag är ute på kvällspromenader med min hund och det är stjärnklart så brukar jag titta upp mot himlen. Och då är det som att man tittar ut, liksom, rakt ut i evigheten.
Mm.
För vart har rymden slut? Liksom? Och det väcker ofta såna här stora frågor. Och jag tror att det är bra att också ge ge utrymme för sådana stunder där vi liksom, ja men typ gå ut och titta på himlen när det är stjärnklart. Låt det bara stå där och vara där en stund. Mm. Och kom i kontakt med det där stora. För att det är ofta då när sådana här saker händer. När någon blir sjuk eller någon går bort. När vi drabbas av den här typen av erfarenheter som vi faktiskt också upptäcker livet. Då vi ser att det där som vi trodde var så viktigt inte är så viktigt. Och jag har, det finns en pastor som heter Thomas Sjödin som har skrivit fantastiska böcker och ja, han har ett jättefint vinterprat som jag verkligen kan rekommendera.
Okay.
Han förlorade 2 svårt sjuka barn och han har också jobbat mycket så här, på sjukhus och mött människor i kris och människor i, ja, men, i slutet av livet. Mm. Och han berättade i en intervju att han delade ju inte exakt vad människor sa, men han delade ett mönster som brukar uppstå i de här sista samtalen.
Okay.
Och det sa han då var att det är inte frustrationen eller besvikelsen för att köket inte blev renoverat. Eller för att just man det. Inte kom iväg på den där Thailandsresan. Utan de mönster som uppstår i de här samtalen, de här sista samtalen. Det är relationerna, att människor lyfter de människor som man älskar och har älskat. Det är liksom det som, när allting annat liksom runt omkring försvinner, så klarnar det där som är viktigast och mest värdefullt i våra liv. Och det är relationer.
Mm.
Så det är väl egentligen det jag tänker på med liksom hur lever man sitt liv medan man lever. Att ge plats för att låta det där få... Vi behöver liksom, tror jag, komma i kontakt med det svåra också. För det kan också göra att vi upptäcker livet.
Mm. Fint sagt. Jag tänker också på, när du är inne på det, så finns det ju en jättelång studie, en forskningsstudie, nu vet jag inte, men på något av de här fina universiteten, Harvard eller vad det nu kan vara. Där man har gjort, jag tror att de har forskat i över 70 år på lycka. Hur finner man lycka liksom?
Ja.
Och då den tydligaste markören för att finna lycka är att leva i, alltså liksom att vårda sina relationer.
Ja.
Så det är ju verkligen gå hand i hand med det du säger.
Verkligen. Jag undrar om vi tänker på samma studie.
Ja, det kanske vi gör.
Ja, eller en annan som också har pågått väldigt länge vid ett sånt här fint och stort universitet. Och där de har bland annat en rapport där man sammanställt många såna här tunga forskarnamns resultat. Och det handlar egentligen om barn som växer upp under väldigt svåra omständigheter eller är med om någonting väldigt tufft.
Mm.
Vad är det som gör att de utvecklar motståndskraft? Vad är det som gör att de ändå växer upp och mår ändå rätt så bra och kan leva sina liv? Just återigen, det. Minst en viktig vuxen i deras liv som har sett dem, som har lyssnat, som de har kunnat dela fina stunder med. Återigen, det är liksom, tittar du på fysisk hälsa, mental hälsa, återkommer alltid till relationer.
Så häftigt.
Det verkar ju vara liksom den röda tråden inom typ det mesta.
Precis. Så det är veckans lärdom, minst sagt. Ja. Vårda och ta hand om dina relationer.
Super.
Tack. Tack snälla Paulina Gunnardo. Ja, minst sagt utmanande frågor att ställa sig själv. Och det tänker jag att vi alla är värda att ta oss lite tid att göra ibland. Du hittar mer av Paulina på motherhood.se och du kan också skicka in frågor till Paulina på vattnetgar@gmail.com. Märk gärna mejlet med Fråga Paulina så tar vi upp din fråga i nästa frågepodd. Tills dess, ha det underbart och ta hand om er själva. Kram på er, hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.